och du kom inte tillbaka av Marceline Loridon-Ivens i översättning av Lotta Riad. Jag var faktiskt en glad person trots det som hände oss. Glad på vårt sätt, som för att hämnas svårmodet och skratta ändå. Folk tyckte om det hos mig, men jag förändras. Det är inte bitterhet, jag är inte bitter. Det är som att jag redan var borta. Jag lyssnar på radio, nyheterna. Jag vet vad som pågår och är ofta rädd. Jag hör inte hemma här längre. Kanske handlar det om att acceptera döden eller en brist på vilja. Jag saktar in. Då tänker jag på dig. Jag kan se lappen som du lyckades få iväg till mig där borta. En smutsig liten papperslapp. Avriven på ena sidan, nästan rektangulär. Jag kan se din handstil som lutar åt höger och fyra eller fem meningar som jag inte kan komma ihåg. Jag är säker på en, den första. Min kära lilla dotter. Och också på den sista, din namnteckning, Shloimi. Däremellan vet jag inte. Jag försöker minnas, men jag kan inte. Jag försöker, men det är som ett hål som jag inte vill falla ner i, så jag koncentrerar mig på andra saker. Vad fick du tag i pappret och pennan? Vad fick du lova mannen som kom med lappen? Det kan tyckas oviktigt idag, men då var den dubbelvikta papperslappen, din handstil, stegen från mannen som gick från dig till mig, ett bevis på att vi fortfarande existerade. Varför minns jag inte? Allt jag har kvar är Shloimi och hans kära lilla dotter. De deporterades tillsammans. Du till Auschwitz och jag till Birkenau. Numera binder historien samman de två platserna med ett enkelt bindestreck. Auschwitz-Birkenau. En del säger bara Auschwitz. Tredje rikets största utrotningsläger. Tiden utplånar avståndet mellan oss. Den förvränger allt. Auschwitz låg intill en liten stad, Birkenau på landsbygden. Det var bara när man gick ut genom den stora grinden med sitt arbetskommando som man kunde skymta det andra lägret. Männen i Auschwitz tittade åt vårt håll och tänkte, det är där våra hustrur, systrar och döttrar har försvunnit. Det är där vi kommer att sluta, i gaskamrarna. Och själv tittade jag åt ditt håll och undrade om det var lägret eller staden jag såg. Har han skickats till gaskammaren? Är han fortfarande vid liv? Mellan oss låg fält, baracker, vakttorn, taggtrådstängsel, krematorier och framförallt en outhärdlig ovisshet om var den andra hade blivit av. Det var som om tusentals kilometer låg mellan oss. Knappt tre, står det i böckerna. Det var inte många fångar som fick röra sig mellan lägren. Han var elektriker. Han bytte de få glödlamporna i våra mörka baracker. Han dök upp en kväll. Kanske var det en söndagseftermiddag. I vilket fall var jag där när han kom förbi. Jag hörde mitt namn. Rosenberg. Han steg in och frågade efter Marceline. Det är jag, svarade jag. Han räckte fram lappen och sa, det här är ett meddelande från din far. Vi hade bara några sekunder på oss. Vi kunde bli dödade för det här. Och jag hade ingenting att svara på. Inget papper, ingen penna. Föremålen fanns inte längre i våra liv. De bildade berg i lagerbyggnaderna där vi arbetade. De tillhörde de döda. Vi var slavarna. Det enda vi hade var en sked som vi stoppade i en söm eller i en ficka eller knöt fast i ett hängsle. Och ett band runt midjan. En avriven tygbit från något klädesplagg. Eller ett tunt rep som vi hade hittat på marken att hänga matskålen i. Så jag tog fram guldmyntet som jag hade stulit i klädsorteringen. Jag hade hittat det i en foll, gömd som en skatt av den fattige, och jag svepte in det i en liten tygbit. Jag visste inte vad jag skulle göra med det, vad jag skulle gömma det, inte heller hur man gjorde för att byta det på lägrets svarta marknad. Jag räckte fram myntet till elektrikern. Jag ville att han skulle ge det till dig. Jag anade att han skulle ta det själv. Alla stal i lägret. I baracken hörde man alltid folk skrika, någon har snott mitt bröd. Så på en blandning av jiddisch och tyska som jag hade snappat upp i lägret fick jag fram att om det var så att han tänkte behålla myntet borde han dela det.